Jag kände först hos en bonde strax vid Bosjökloster. Och där var jag med, jag gick och läste. Och jag till och med gick i skolan och rena år, för det var ju fattigt på alla hem.
Jaha.
Och sen hade jag en släkting som var smed i Honneberga. Och så föräldrarna, de tyckte på att jag skulle lära något istället. Så när jag hade varit konfirmerad året efter, jag var 16 år, så bad jag den där frågan. Jag skulle ge mig smedlära. Och bonden, han blev ju CEO, för vi trivs ju bra där, det var ett stort ställe. Tre par hästar och 30 kor.
Ja.
Och med folk med. Två drängar och 3 tior på stället.
Oj då.
Men jag följde ändå detta andra rådet och gav mig i smällejaren. Och jag ska säga, det var inte mycket att ta ifrån. Bonden, han bjöd mig 150 år om jag hade velat stannat. Och så tar jag ner i smällejaren och får 25 kronor och slår och drar bälgen.
Mm.
Det var inte något vidare. Och sen fick jag 35 andra år. Och 50 det tredje, det var allt. I pengarväg. Mm. Och så fick man ju smid lite, man lärde sig kvickt och smid lite knivblå och sådant. Det fick en stå och jobba och göra lite vad de kallar för fyrövelsarbete på kvällar och sådant. Så man hade lite fick pengar.
Ja. Hur var det med maten? Fick ni den?
Ja, mat och logi. Och tvätt. Det fick man på ställd. Men jag ska säga, det var 2 år bytte jag och få fyr i smedjan innan smedjan kom.
Ja, hur dags fick ni gå upp?
Ja, det var gärna vid 6:30. De kom och gör vapen.
Ja.
Och sen bankade frukost och kaffe sen 8:00. Så det fick gå på första smarvet.
Ja.
Den första tiden. Sen blev jag fri för det där utlärandet. Sen flyttade jag till Löverhåll. Det var ju lite bättre ordning där, det vill säga det var maskinkraft. Ifrån ångbageriet och in i smedjan.
Mm.
Så det var fläkt. Och axelledningen som drog vår maskin och en svarv med. Så det var ju bättre grejer. Men så var det olyckan det där. Jag kommer inte ihåg om smeden gick om styr eller hur det blev. För sen flyttade jag därifrån och till en gasmedja vid Heideholm nere vid Rolsberg. Om ni vet.
Ja.
Alltså. Där var jag lite. Sen gjorde den stora patronen konkurs på vår sidan. Konkursmassan i land, han hade 2 smeder. För det var ju mycket folk på gården. Det var ju full snickeri, verkstad och smedja med. Så det var ju en gammal smed som stod där.
Mm.
Statsmed. Så skulle vi ju det reduceras på folket. Det var en del av snickarna som fick i sig väg och så jag med. Så flyttade jag därifrån och till en gård som heter Osbyholm. Den ligger ju strax vid Hörby.
Ja. När var det?
Det var, ja, jag flyttade, jag skulle utvexera det året. Så jag stod i Osbyholm till jag reste mot Karlskrona och gjorde värnplikten. Det var det första året vi hade de där 90 dagarna.
Jaha.
Så det fick vi alla dagarna på en gång. Sen blev det ju slut där. Han ville i alla fall komma igen till Osbyholm. eller Osbyholm, men jag tog alla det. Jag flyttade till en plats som hette Södertå. En smedmästare som hette Hultgren. Det var, tyckte jag, bra om den platsen. Det var trevlig ungdoms där. Jobbade jag i 6 år. Och ja, det var ju inte med betalning i gamla tider, men man hade ju föran och tvätt. Ja. Och husrum. Jag vet inte om det var 4 kronor. Det första år när jag var utlärd och kom till Löfberg, då vankade jag 2 kronor i veckan.
2 kronor i veckan, ja.
Ja. Men sen öktes det ju på, så jag tror jag hade 6 det sista året där i Södertå. Sen flyttade jag därifrån och till Snogård. Det vet ni vad det är.
Jaha, det vet
jag. Till en mästare Anders Ljungström. Mm. Där var jag hos honom i 2 år. Och jag har aldrig varit i tillfälle och gjort något gesällsprov hos någon av de andra smederna, för de var inte organiserade och var med i hantverksföreningen i Hörby då, annars var det en finare hantverksförening. Men Ljungström har varit med, så säger han, ja, nu ska du, ska jag beställa ett finare almeträverk till en vagn, så kan du beslå den. Jag hade ju fin förtroende hos honom, för jag var gammal van vid vagnsmide. Så kan du få gesällbog och gesällprov då, så tar vi den ner till handbarnsföreningen och visar den. Jag bevars, jag fick ju ta det i mellanåret förstås, för det vanliga smid, de hade ju smidit till gårdarna där, det var Purop och Snogård, Klinte,
jaha,
och Krogarp.
Jaha.
Och ja.
Så då hade de gårdarna inga egna smeder utan...
Nej, inte där på den platsen, utan där tog de upp. Ja. Men han hade, de hade alltid sådant på akkord.
Ja.
De hade visst betalt för, de hållt en plog i ordning, det vill säga med kniv och sock.
Jaha.
Och så skoning, det hade de visst för året. Det var lite olika, det var lite högre pris på vinterskoningen och så.
Mm.
Och sen var det ju frågan om när det var sjukskoning med däckskor och sådant. Det var ju extra betalt på sådant.
Ja.
Ja, sen vi hade då det där provet färg. Jag fick ju med SLs bok och jag fick till och med det hedras diplom med på handbarnsföreningen. Sen fick jag annat för mig, så flyttade jag därifrån till Tollhopp i järnvägsverkstaden där, tills nu. Annars kommer ni med där.
Ja.
Och så var jag där lite. Det var meningen att jag skulle utbilda mig och bli ett lokförare. Det var sådana förslag på det till början med. Han skulle börja på verkstaden lite och sin, det var det ju bara reparationsverkstad där, Östra Skånesjärnvägen.
Mm-hmm.
Sen så skulle man få följa med som finkildare till börja med. Det var ju den gamla tiden när det var en ung finka som följde med tågen till att hålla värmen. Men när jag hade gått där 3 månader så tycker jag det är lite ändå nu. Och man hade ju inte något vidare betalt heller. 18 öre i timmen.
Ja,
det var ju knappt, ja, man kunde hålla sig med husly och så gå och käka middag. Sen så fick de käka och låda morgon och kväll. Mm. Annars räckte inte pengarna.
Mm.
Sen
när var det ungefär?
Ja, jag var väl ungefär 26 eller 27 år då.
Ja.
Eller kanske 28. Sen var det en kamrat där annonserades hit till Hässleholm. De hade stort bygge till Östra Centraljärnvägen. De hade vagnar där, kunde 45 stycken. Och det var rått. Vi tog det upp och fick jobb. Men så hade de fyllt upp i smedjan. Det här är ju en stor smedja. Det var 12 smedjar stora. Så vi fick börja i plåtslagarverkstaden och bygga vagnarskelett. Men jag tyckte inte om det där. Men däremot, jag var ju ingen tittare i smedjan. Jag tyckte det skulle kunna trivas. Så jag slutade på hösten igen och turnerade inte precis till Sörtor där jag hade varit, men labbo upp till Lybyg lite, själva byn. Där tog jag anställning hos en smed som var kommit ifrån Amerika, som hade naturligtvis stått vid sådana där tempoarbete, så han var inte barn vid, ja, skokonan.
Jaha.
Det var en släng till, men så fort det gällde smide så det är några år. Så hade han, för jag hade ju beslagt vagnar, så de kände mig ju där jag kom. Därför byarna låg så upp till varandra, Söderfog och Lybysmedia. Så hade han en vagnmaga och resan sa upp och ordnade på om inte jag hade lust att ta ner på bondvischan igen. Ja, som sagt, jag var en trivelse att gå i plåtslagarverkstaden med det där i jobbet.
Ja.
Så jag lovade jag skulle komma. Men så vi har 14 dagars uppsägning här, så det kan inte bli nu med detsamma. Men så fort jag får ordna ska jag komma. Och så tar jag där nere. Och han hade ju mycket arbete. Två vagnar som låder. En åkvagn och en stor mjölkvagn. Och inte kunde göra något ved. Men det där smällde vi ihop på vintern. Sen så skulle jag försökt, han ville sålt smedjan hemma. Men han har ju med uppkör själv, så att han har gitt åt helst för mig för då. Han vill ju gärna förlora något då, säger det här. Så i samma veva så kom ett brev här uppe från Hässleholm om det var att nu hade vi gått om smide på verkstaden. Om det var så jag reflekterade, så var jag välkommen upp. Och så hade jag som sagt kamraten som jag hade haft sällskap med från Tollar och hit. Det var min svåger. Ja, de bodde med en bosatta. Så jag reste upp här då. Och sen har han aldrig kommit härifrån. Jag en gång gjorde jag revolution, då menade jag skulle flytta till Kristianstad. Men så fick jag 6 öre till i pojkt i timmen, så fick jag lov att slå mig trova.
Jaha.
Det var som sagt för 1901, och så gifte jag mig med då i juletiden. Och sen blev det pysa och pysa och pysa, och sen blev man ju fattig och länge som kunde tänka på att resa. Och så blev jag kär och hyran, sen var jag uppe och fick fatt i detta här, det gamla, ja, det är torpsfället som tillhör Hässleholmagården. Det vill säga husen vi låg på ofri grund, på 49 års kontrakt, jag gammeldags. Så betalades det ett visst arrende på år, jag tror det var 20 kronor. Och jag köpte husen av den här korporalen som hade detta här, en som hette Nordström. Jag gav ju inte rysen med för det, jag tror det var 1750 kronor på hus. Och så måtte jag ju ner till Major Ehrenborg, så jag fick ju dy. Så den där 49 års kontrakt på tecknet där med.
Jaha.
Sen var det ju klarat. Men så bodde vi här lite, så det såg besvärligt ut kring väggen. Så då tyckte jag sen att för majoren, han gjorde konkurs i samma veva, så länsman Stjärndal, han köpte ju gården. Och sen löste han styckningsrätt på denna delen, vid denna sidan Helsingborgsjärnvägen. Och så hade han riktigt att sälja. Så gick jag ner och snackade med Stjärndal och tyckte på huset var ju damade till jordbruk och hade varit. Han kunde väl sälja några tunnlar i år sedan, eller kunde jag få hela Nordströmmen hemma. Det var 12 tunnlar, 12 och ett halvt ungefär. Ja, han kom upp och vi gick och tittade. Ja, vi fick ju fundera på det. Men i samma veva då så hade han ju arrenderat bort jorden på de åren. Till en bonde han hade till betesmark, han hade sått lite här. Öppnade ett gård. Vad var det nu? Trean till mig så, ja, hälften kunde jag få lov att köpa genast. Ja, han tyckte det han hade arrenderat bort på 5 år, det ville han inte ändra på. Utan så skulle han mäta upp hälften, så här blev ungefär 6,5 tunnel land till detta skiftet jag fick då.
Jaha.
Och det köpte jag ju ombilligt med. 200 kronor räknade han för skogshid och jungmark och så 250 för de bilarna som var odlade. Ja. Och som sagt, sen försökte jag ju skaffa en ko, så vi hade lite mjölk hemma och började odla lite. Mm. Så vi fick lite att sätta potatis på och sådant.
Jaha.
Och hade rätt bra odling som du ser nere för.
Ja.
Men jag ska säga pågade, de var duktiga, de stod om kvällarna. Vi jobbade ju på verkstaden. Jag stod de och tog jorden från den där stoblyftaren. På lediga stunder nere på verkstaden, ja, vi fick köpa materialet, men arbetet gjorde vi ju själv. Och sen var frågan intresserad av att dra sig stubbar och sten. Ja, inte långt på kvällen, men ifrån vi kom hem med.
Ja.
Var det drog kaffe till 8-tiden, stod det ju och drog upp ett par tre stenar eller stubbar eller något. Sen så skulle det ju på lite nöje. Och så fick vi ju börja varna till så vi kunde ha lite så här, odla både potatis och betor och sådant.
Mm.
Så vi hade, så vi födde en ko som det var bara så bra som vi hade två. Och så fostrade vi grisar. Så vi hade två till avsal om våren alltid. Och så två som stod vid julatid sålde jag den ena och så slaktade vi den ena. Så vi hade lite mat hemma.
Ja.
Men arbete har det kostat.
Jo, det har jag säkert gjort.
Ja.
Ja. Jo.
Ja, det vill säga. Det var så växlande så att ifrån den ena dagen till den andra man knappt kunde göra någon ställning på. De bästa bönderna och de stora gårdarna, det var alltid man skulle gå till gården.
Ja.
Och skodde där.
Jaha.
Och då gick ju den dagen till det, för när man kom och stod med verktyg så fick en höra över så många hästar som behövde skos.
Jaha.
Och ute på bondvischen, det var många bönder som skickade bud om att de ville gå hem och sko hästarna.
Jaha.
Och Sven var ju inte gärna glad och i som stod. Så jag fick alltid ge mig iväg.
Jaha.
Men då hade jag ju cykel så jag hade ju kvickt att komma iväg.
Ja. Men det som Sven som rådde om smedjan, levde han enbart på smide?
Ja. Låt mig se. Där i Södertog där jag var, de hade 3 lamm i år, så de hade en ko och lite. Ja. Mjölk. Och det hade han där i Storgård med, Ljungström. Han hade också lite, så han hade en ko.
Ja, lite jordbruk och sånt precis.
Men så gick det ju mest och titta om det och så bara titta ingen smedja det någon annan gång.
Ja.
Sen fick en annan klarhet.
Mm. Vad smidde ni för någonting?
Ja, det var huvudsaken att hålla i ordning redskap till jordbruk och så naturligtvis beslå in någon annan vagn.
Ja.
Vi gjorde många fina åkvagnar.
Mm. Varifrån fick ni järnet?
Vi hade närmast där till Södertog, det var närmast handelsboden, det var Hörby. Mm. Ja, Vinkvist och firman Vinkvist, ja. Olsson och Vinkvist tror jag firman heter.
Ja.
Där hade vi handeln där.
Och vad köpte ni för järn?
Ja, där var dimensionerna, trots alla dimensioner, när man tog hem ett lass. Och sin särskilt när det var frågan om till beslå julringar så fick det ju tas särskilt järn till det. Ett av juldimension.
Ja, var järnet dyrt?
Ja, nej. Jag tror det rörde sig i mellan 10 och 12 öre i gamla dagar.
Per kilo?
Per kilo.
Ja. Varifrån fick ni kolet?
Ja, det var ju på samma firma de stod för det. De hade aldrig lagar hemma hos oss. Fick bonden snacka med, eller smeden, han fick snacka med ett par bönder. Vi fick lassa på oss.
Ja.
Fick det ju naturligtvis en liter till när vi kom hem med last.
Ja.
Några stria i ögon.
Ja. Arbetar ni enbart på beställning?
Ja, nej, det var mest... Ja, det var när vi hade vagn och beslag, det var ju beställning. Annars var det mest reparationer.
Uh-huh.
Ja, någon gång hade vi lite. Han slog sig på jord och hästdriver ett år. Det gick rätt bra det, men där fick vi köpa pinnar och sådant. Mm. Hjulen. Järnhjulen. Men sen gjorde vi ju allt annat.
Uh-huh. Arbetar ni med någon annan metall än järn?
Nej. Inte där. Men i Lövbort, han hade ju lite metallgjuteri med sig.
Ja. Han, vad gjöt han för någonting?
Ja, det var huvudsakligen lager till... Det är sånt. Lager till axlar och tröskor och sådant som är slitna.
Ja.
Som han jobbar med.
Jaha, ja.
Ja, det var en fin smede. Han... kunde svarva och grejer där.
Mm. Förekom järntrådsarbete?
Va?
Järntråd. Hade ni järntråd?
Nej, jo, i Lövån fanns järntråd, men annars var det vanlig.
Vad gjorde ni med järntråd då? Vad smidde ni av järntråd?
Alltså järntråd?
Ja.
Ja, det var ju många sorter. Det gick till. Men i de flesta fall så rådgärdstenar, det var ju kosmiss, skruvar och naglar.
Jaha.
Och så, den klenaste tråden, det blev ju till nitnaglar när man skulle nita ihop. Och det var ju aldrig färdiga sådana nitar och köpa så smutt.
Nej.
Utan det fick en diva och stycke vad man behövde på längden och så knabba lite hud i den ena änden och så slog det i där det skulle vara osint. Knabbar ni på den andra än.
Ja. Vad fordrar man av en bra smed?
Va?
Vad fordrar man av en bra smed?
Ja, så de ska ju vara insatt i allt reparationsverk. Då, men nu tiden smedar, nu ska det ju vara tusenkostnader.
Jaha.
Ja, det vill säga de fick ju ut och reparera slottermaskiner och skördemaskiner och svetsa ihop armarna till knivarna på. Mm. Där det är lite knivblad på, för det var ju ofta sådana gick i sönder.
Ja. Känner ni till någon berömd smed? Någon som ni hörde talas om? Det var en skicklig karl, sa de. Känner ni till någon sån som ni har hört berättas om?
Nej, det har jag inte.
Nej. Men nu hade ni ju inte så mycket betalt till en början. Men sen fick ni mera. ungefär var den där, när ungefär kom den goda tiden?
Ja, den bästa tiden, det var egentligen när jag kom här uppifrån Hässleholm och Hässleby. Då hade jag 10 kronor i veckan.
Ja, och när var det?
På maten, det var 1901.
Ja. Så då betalade jag mer i Lyby då?
Ja.
Jaha.
Ja, jag hade 10,50 för jag arbetade lite, det var ett år 1905, det där det långa lockuten va?
Ja.
Då är det där ute hos Smed Persson i Sörbetorp.
Jaha.
Vi hjälpte honom lite på sommaren.
Jaha, just det.
Och han kände mig ju, visste jag var bekant, så räknade på att jag kunde ta ut och sköta hans smedja, för han hade tagit på att bygga upp strösåg, det hade bränt ner.
Ja.
Så jag tog ut där ut och så undrade han ju på om jag hade understöd när jag gick här hemma. Ja, jag hade 10,50, ja det kan du få mig med, och så har du ju föran själv.
Mm.
Och där var jag sen hela tiden ifrån. Jag tror det var stormarkade i juli. Jag träffade honom så jag var där till strejken, eller lockuten blev upphävd i, jag tror det var i oktober månad.
Oktober någon gång, ja.
Ja. Och sen tog jag fast i min beställning igen här.
Ja. Så då tycker ni att det har blivit bättre i och med 1900-talet?
Ja, sen ordnade så vi fick lite mer, men jag vet inte för, man köpte ju allt billigt med.
Jo, det gjorde man ju.
Ja. Det vill säga, när vi fick några öre mer i timmen så var krämmarna genast efter.
Ja.
Man har några öre på varsa också. Jag vet inte, det förbättrat något.
Jo. Ja.
Och affär sin, så som mjölk och sådant, man gick och köpte en liter mjölk på 8 öre.
Ja. Ja.
Här borta hos bonden, så länge man behöver köpa. Sen idag hade vi själv ko och så sålde vi lite mjölk. Stången och vi hade vi kunde.
Ja. Men under 1800-talet så var det liksom inte så bra.
Nej, ja. Det var ju billigt. Så att jag vet inte, jag tyckte det var röda som äter jag var då.
Ja, kanske det.
Jag tänkte, jag satt och hyrde här nere i Drottninggatan. Ja, 10 kronor i månaden på.
Ja.
För rum och kök.
Ja. Men var det några år som var särskilt svåra?
Ja, så det svåraste var ju, det har ju varit arbetslöshetstur.
Ja.
Det har ju varit rätt krångligt att gå på.
Om vi tänker i ungdomen.
Så då fick vi ju alla nåd av den understöd vi får.
Ja.
Men nu var det ju det, vi hade lite hemma, höns och sådant, så jag vet inte, jag kan inte säga vi direkt led om död.
Nej.
Men det kommer ju vara knepigt många gånger.
Ja. Jo, när du arbetar i smedjan på landet, fanns det några talesätt som ni hade, eller något skrock eller vidskepelse i yrket?
Yes, hello.